Ja, roligt att vara här och jag tackar för förtroendet. Och det här, ni har hållit på redan ganska länge så jag har kanske på känna att hjärncellerna börjar vara lite utnötta vid det här laget eventuellt. Ska vi be tillsammans att vi får vara ännu nyktra i vår tanke? Himmelske far, i Jesu namn. Du säger att vi är kallade att älska dig med av hela vårt hjärta, och vår själ och vår kraft och vårt förnuft. Nu ber vi om att du kommer med oss också den här stunden och hjälper oss, Herre, att på något sätt få växa i vår tro. Kom med din helige ande och hjälp oss att få leva både i sanning och kärlek. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Ja, när det här Heidi ringde och frågade om jag vill komma hit så det här samtalade vi om ett ämne. Och sen har jag lite funderat på skillnaden mellan grekisk tankesätt och judisk tankesätt. Jag tänkte att jag upplevde att det finns kanske någonting att dela. Så jag tänkte att där skulle jag kunna ha någonting om. Men sen märkte jag när jag började fundera på att det här är ett jättestort ämne. Verkligen. Så att vi får nu se lite vart vi hamnar här. Men och det handlar också om både vänstra och högra hjärnhalvan, kunde vi säga. Man talar ju ganska mycket om det nu för tiden i hjärnforskningen, fast man börjar ju mer och mer tala om att inte det är så separata delar, de här vänstra och högra hjärnhalvan, utan det finns nog mycket där som förenar dem också. Men med vänstra menar man i alla fall det mera som handlar om att man är analytisk och intellektuell och funderar och redogör och undersöker, medan den högra handlar mer om helheter, känslor, det här upplevelser och så vidare. Och vill man se det så här religiöst så kunde man kanske säga att det är ett renodlat grekiskt tänkesätt. Det handlar mer om den där vänstra hjärnhalvan. Och när vi idag talar om New Age till exempel, nyandlighet, så handlar det väldigt långt om den högra hjärnhalvan bara. När det handlar om det man upplever och känner, det är inte så stor skillnad om det är sant eller riktigt, bara det funkar på något sätt. Jag tror ju att det här, det vi ska tala om nu, den bibliska verklighetssynen, den engagerar både den vänstra och den högra. Och den som vi bad här i bönen, så är det så fantastiskt på något sätt när Jesus svarar den här skriftlärde som kommer till honom att vad är viktigast i lagen? Så säger Jesus att det viktigaste av allt är just det här. Att hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av hela din kraft. Av hela ditt förstånd. Så där finns liksom allting med. Nu det här, när du kommer att tala om grekiskt och bibliskt, så handlar det inte alla gånger om en så kallad dikotomi, alltså där det är två delar som är helt oberoende av varandra, utan här går de in i varandra och forskarna som forskar det här, så de har så svårt också att säga att vad är nu riktigt judiskt till exempel, vad är grekiskt, det går ju mycket in i varandra också förstås, judendomen var influerad av hellenismen och så vidare. Men det kommer att visa på många motsatsförhållanden nog, men det är inte det jag söker i första hand, utan jag söker utvecklingslinjer på något sätt. Vad bär vi med oss från antiken och från kristendomens början till nu och vad har hänt? Och inte bara utvecklingslinjer utan också mönster. Det behöver inte vara så att det jag säger beror på det som hände för 2000 år sedan i tankevärlden då, men samma mönster på något sätt kommer igen nu. Jag tror att det här kan vara viktigt för apologetiken också, så att vi inte kämpar mot väderkvarnar utan verkligen mot riktiga problemställningar. Till först någonting kort om det grekiska tänkandet, eftersom jag kan tänka att det inte är så väldigt bekant för oss. Det är lite torrt här till först, men det blir lite mera lättare sen, tror jag. Så ge inte upp. Några sådana tankar om antiken och det grekiska tänkandet. Då kan man gå till de här naturfilosoferna som fanns där på 400-talet före Kristus i Jonien, i nuvarande Turkiet, och som man brukar påstå att det är humanismens vagga, vetenskapens vagga på ett sätt, för att de försökte börja förklara tillvaron, världen, med inom världsliga termer. Alltså för det diskuterar man mycket med gudar och andar, och det präglar liksom allt sammans. Men nu börjar man titta på det som fanns runt omkring. Och det ledde då till det som kännetecknar också en grekisk tänkesätt, att det är antropocentriskt, alltså människocentrerat. Människocentrerat, utgår från människan. Och det är det som på ett sätt styr ganska långt också humanismen. Och det innebär inte att sen i den grekiska filosofin myllrar av andar och gudar, men det är människan som nyttjar den på olika sätt. Så det var det första. Det andra är själva kunskapsbegreppet, där det ganska långt är kunskap ibland också för kunskapens egen skull. Man jobbar mycket med begrepp och definitioner. Och för att ta ett modernt exempel, så tycker jag vi kunde säga det här som sker ibland inom studievärlden, att man kan syssla med en prograduavhandling eller med en doktorsavhandling, kanske till och med en liten detalj. Och man är medveten om att det här kommer inte att ha någon betydelse egentligen. Det enda betydelse med den här är att jag får en doktorshatt, medan själva avhandlingen liksom sätts i bokhyllan och samlar damm. Det är på något sätt, tycker jag, en beskrivning på ett sätt av en renodlad grekisk tänkesätt. Sen har vi Platon, hans idélära, som säkert många vill känna till, där tanken är detta att det vi upplever nu är en skenvärld, en skuggvärld, en spegelbild av verkligheten. Och att vi med våra sinnen inte kan uppfatta den verkliga verkligheten. Och Platon tar ju bilden av den här grottan där två människor befinner sig inne i en grotta. Ansiktet är vänt mot väggen, och sen bakom dem finns då en eld som brinner. Och så är det varelser som går på utsidan av grottan. Och de ser då skuggor av det som händer där på utsidan. Men de tror alltså att det de ser där på väggen då är verkligheten, medan Platon säger i verkligheten är det bara en skenvärld, en skuggvärld. Och jag har många gånger funderat på att den här sången som ofta sjungs vid jordfästningar om spegling, som sen slutar med att allt är en spegling och speglingen är allt, om inte på något sätt ganska långt hänger ihop här med den här antika platonska tänkesättet. Sen har vi Aristoteles, som kommer att betyda också prägla den kristna kyrkan jättemycket. Och han talar om den rena olika former. Och där är det Gud som det gudomliga som är den yttersta rena formen. Och sen finns det olika hierarkier. Och sen kommer det materialistiska längst ner. Och det rena, det är sen oberörd av det övriga. Det som kännetecknar den här tiden är också det att filosofin utövades av ett eget skrå, utövades av fria män som inte skulle arbeta. Man såg ner på arbetet, alltså på kroppsligt arbete, det var slavarna som gjorde det. Filosofin var liksom utanför verkligheten på det sättet. Och lite av det som Luther sen protesterar mot när han sa att egentligen man kan inte upptäcka det verkliga livet om man lever bara i det här kloster. Och han skulle ha folk ut ur klostret, för att det är där i verkliga livet som anfäktelsen och som helgelsen och allt detta sker. Och någonting av det fanns det kanske i filosofin där också. Sen har vi ännu den cirkulära tidsuppfattningen, själavandringen, som Platon till exempel också talar om. Där tanken var att människan som lever ett rätt liv och låter sig styras av förnuft och hänsyn, fri från drifter och affekter, blir frigjord från vandringen mellan olika jordiska gestalter och får höja sig upp till evärlden för att evighetsskåda dess hänryckande skönhet. Ganska nära nirvana-tanken egentligen i buddhismen. Så har vi sen, kunde vi också nämna stoicismen, stoikerna, som kopplar ihop både Platon och Sokrates. Sokrates han drack ju giftbägaren med stoiskt lugn, filosofiskt lugn brukar man säga. Alltså utan att det här visar några affekter, något känslor, så tog han giftbägaren. Och det var liksom idealet för den här idériktningen som var väldigt präglad ganska mycket av antiken, där man såg alltså på två makter. Det var patos som var den onda makten som representerade känslolivet och affekterna. Sen fanns då logos, det gudomliga, som stod för förnuftet och världssjälen som människan skulle nå upp till. Men känslolivet, det föraktade man. Och ännu en sak. Nyplatonismen kom sen att påverka mycket den kristna mystiken också. Mest på ont, tycker jag. Men man kan ha annan åsikt där. Men han talar om Gud som det ena, det gudomliga som det ena, om att alla kategorier är för snäva för att tala om denna Gud. Och det var olika hierarkier också där. Där målet sen är att frigöra själen från det jordiska höljet så att själen kan uppleva det allt omfattande juni och mystika med världsanden. Kort lite om det judiska och det bibliska. Nu gör jag en skillnad här idag mellan det judiska och det kristna. Det är inte det som är poängen här idag. Men intressant tycker jag det är, som en judisk forskare säger i introduktionen till Talmud, säger han att i det mesta judiska tänkande undviks abstraktioner. Det undviks abstraktioner. Det är konkret, det är fakta, det är funktionen. Tonvikten ligger för det andra på funktionen och betydelsen. Och tiden är förstås en inte cirkulär, utan det är en tidslinje. Men allt är inte lika viktigt på den här tidslinjen, utan tiden är något organiskt framväxande där vissa saker består, annat är dagslängor. Och det är det viktiga inte när någonting hände, utan att någonting hände i historien. Och förstås sen en mycket stark betoning av skillnaden mellan skaparen och skapelsen, och där då skapelsen ses som något positivt därför att det är Gud som har gett den. Nu tänkte jag ska fånga upp lite tankar på 10 olika områden om det här. Vad det här kan innebära för oss på något sätt. Att se lite skillnader här. Och jag skulle vilja påstå att som jag ser det så bör det finnas en förening här mellan det grekiska och det bibliska. Men ibland har vi hamnat i det grekiska eller hellenistiska, så upplever jag. Den här föreläsningen är ju väldigt långt en uttryck för det grekiska tänkesättet. För nu analyserar jag här och dissekerar och försöker undersöka saker och ting. För det första säger vi lite om sannings- och kunskapsbegreppet. Jag brukar ta bilden av definitionen av ett bröd. Om man frågar av en grek, av oss i Finland idag, vad är ett bröd? Så svarar vi att det är kanske ett livsmedel som består av det och de ingredienserna. Medan ska en jude svara på den frågan, så säger han, får jag det där brödet? Så äter han brödet. Och då vet han vad brödet är. När han märker vad brödet betyder för vardagen, vilken kraft det ger. Och här finns alltså en skillnad där sanningen i judiskt tänkande inte bara något intellektuellt sant, utan också något riktigt, verkligt, något som fungerar. Att lära sig var inte tillräckligt, lärandet fordrade respons. Och det tycker vi märker jättebra när vi läser Ordspråksboken och Saltaren. Där vishet är väldigt konkret. Vishet är där inte att bygga upp en tankevärld och att få Nobelpriser i någonting. Utan man kunde säga så här att det judiska tänkandet är att fast du får Nobelpriser i litteratur, men sen kommer du hem och slår din fru, så är du långt ifrån någon vis människa. Medan för greken är sökandet av kunskap i sig målet. Hans önskan är information och förståelse, inte instruktioner för lydnad. Om vi nu tar ett modernt exempel, en av de här som gick de första stegen på månen har ju figurerat hela tiden nu i reklamen, vet ni, i Finlands TV. Och han blev ju intervjuad här också säkert i ÖT, både i ÖT och Vasabladet. Och gjorde propaganda för månfärder. Och jag ser det som ett uttryck för det här. Kunskap för kunskapens skull. Mänskligheten har ingen nytta av att vi satsar på månfärder. De människor som ska resa dit, de kommer att förstöra flera år av sina liv. bara för att komma dit. Men man programmerar, man liksom proklamerar för det, arbetar för det här, kunskap för kunskapens skull, så att säga. Jag har i några andra böcker präglat ett uttryck som går så här, att kunskap är att veta. Insikt är att förstå det man vet. Vishet är att kunna tillämpa det man förstår. Hängde ni med? Kunskap är att veta att 5 + 5 = 10 ungefär, va? Insikt är att förstå varför det blir 10. Vishet är att sen fara till butiken och använda den här kunskapen rätt, så att du inte snor pengar på något sätt, utan använder pengarna rätt. Man kunde ännu dra en annan parallell här till antiken. Platon, han delar ju upp tillvaron i skriften Staten. Så fanns det ju tre grupperingar där i filosoferna som är huvudet i människokroppen. Huvudet som ska styra. Där är soldaterna som är bröstet som ska skydda. Och där är befolkningen sen som är magen som ska liksom förverkliga saker och ting och arbeta. Och han säger uttryckligen att det är riktigt, det är rätt att ljuga för denna elit. För eliten får ljuga för de stora massorna. För de stora massorna förstår ändå inte sitt eget bästa. Så det är rätt för eliten att ljuga. Och ni vet, det här har överförts sedan många, många gånger i tänkandet. Och finns ju också i islam. Liksom riktigt i själva grundväsendet på något sätt. Medan det bibliska tänkesättet är att sanning och kärlek hör ihop. Verkligen. Det var det första. Så drar vi över lite sen det här till den kristna undervisningen och predikan. Jag har en av mina stora aha-upplevelserna i livet här från Vasa. En pedagogikkurs på pedagogiska fakulteten. Jag är här vid pedagogiska fakulteten. När jag liksom förstod att när jag har en skriftskolklass så är det viktiga inte det att jag bara får sagt det jag ska ha sagt. Det som jag tycker att hör till att man borde säga som skriftskolpräst. Utan det viktiga är ju att det händer något i de här konfirmanderna. Alltså, undervisning är att göra inlärning möjlig. Och det här vet känner många av er till förstås. Men på något sätt blir det en aha-upplevelse och det här kan också överföras till predikan att förkunnelsen handlar inte bara om att presentera ett budskap, få sagt det man ska ha gjort sagt och ibland kan det bli också så att vi på något sätt gömmer oss bakom predikstolen, och behövs den också förstås, men att vi kan gömma oss bakom predikstolen och till och med gömma oss bakom bibelordet. Det kan bli så, och så lägger vi på en allvarlig min och en predikoton istället för, och så säger vi det som vi tycker att borde sägas, läsar. Och tänk, men det är ett grekiskt sätt att tänka. Medan det bibliska är detta att bibelordet får integreras i oss på ett sånt sätt att vi delar det sen vidare åt andra. Det blir så lätt att tala om lag. Om predikan, om evangelium. Och det här är största utmaningen för oss alla som ska förkunna. Det är så lätt att tala om vad lagen är, vad den betyder. Lätt att tala om vad evangeliet är. Medan det viktiga är att vi skulle komma dithän att vi predikar lag. Så att människan känner igen sig i hjärtat. Predikar evangeliet så att människan av glädje hoppar upp ur stolen. Och där på något sätt finns den här dynamiken på något sätt där vi inte får lämna i det bara det som jag kallar det nu, det grekiska sättet, kunskapssättet, utan tänker också på funktionen, betydelsen, att det får konkret nedslag. Vi tänker på katekesen. Jag tycker det är riktigt synligt. När vi under massor av 100 år i vårt land liksom på något sätt nöjde oss med det. Att bara folk kan utan till, så då är det bra. Bara man kan fader vår och trosbekännelse som buden, så är det bra. Och några av er har säkert läst läst min bok Vardagstro där jag kommer lite in på det här och som ju på något sätt blev en aha-upplevelse för mig själv. Nu har inte jag den här, men det finns där ute. Då man tittar på hur Luther använder det här. Tänk att han säger, börja varje morgon med trosbekännelsen, Fader vår och buden. Sluta varje morgon med det här. Det är alltså inte varje kväll med det här. Det är alltså inte någonting som du bara en gång har lärt dig, utan det ska integreras. Och sen visar Luther på massor av olika sätt hur han själv levde i det här. Så att han ibland säger när han ber bönen Fader vår så kan han bli så välsignad bara av den första delbönen så han kommer inte något längre heller. Han levde liksom i det här stoffet. På samma sätt visar han hur buden kan fungera på fyra olika sätt. Det hinner vi inte gå igenom nu. Men katekesundervisningen, den stannade, som jag förstår det, där den borde ha börjat. När vi tyckte att nu liksom kan folk det här, ja då har man, det är det grekiska. Ja då har man möjlighet att kunna börja förverkliga det och visa hur det ska fungera sen. Men det tappar vi på något sätt. Det var det andra. Bibelsynen. Får det här också återverkningar på? Och här tycker jag Bo Giertz är så fin på den här punkten då han visar i boken det här att kunna läsa sin bibel. På hur det kan bli så att både en extrem konservativ bibelsyn och en liberal bibelsyn. Båda två utgår från felaktiga premisser. Man utgår från vårt sätt idag att se på tillvaron, se hur en text ska fungera, vårt vetenskapliga sätt att tänka. Och så försöker vi sätta det på bibeltexten. Och så blir det problem. Och då hamnar vi många gånger att börja försöka försvara sånt som vi egentligen inte skulle börja lägga energi på. Jag ska ge några exempel. Jag tänkte skulle citera mig själv här faktiskt. En liberal bibelsyn, nej så här. En fundamentalistisk bibelsyn fordrar rätta åsikterna av läsaren. Bibeln blir ett krav istället för en gåva. Man måste tro på Bibelns ord från perm till perm. Man måste helt enkelt tro på Bibeln för att bli frälst. Luthers ord om att lyfta på hatten inför det svåra bibelordet tas ofta som ett argument för vikten av att underkasta sig en sådan rationalistisk tro på bibelord. I själva verket lyfter man som tidigare Göteborgsbiskopen Bo Giertz på ett fint sätt visat bara på hatten för en färdig fixerad syn på hur ofelbar Bibeln måste vara. En liberal bibelsyn åter är förankrad i bibeltolkarens egna åsikter och verklighetssyn. Förkunnelsens innehåll förändras vart efter samhällets åsikter förändras. Bibelns innehåll rivs sönder i små bitar. I det ena fallet måste man alltså tro på allt utifrån färdiga tolkningsmodeller och i det andra ska man ifrågasätta skriften. Intressant nog utgår man i båda fallen från samma ideologiska grund. Man utgår från den rationalistiska, grekiska och västerländska verklighetssynen som är fjärran från Bibelns eget judiska sätt att berätta. De bibliska författarna har inte skrivit historia som om de skulle vara moderna vetenskapsmän med krav på pedantisk korrekthet. Det skrevs så som man på den tiden berättade historia och deras alster bör läsas med deras glasögon. Annars skriver vi sånt av texten som den inte själv står för. Och jag ska ge några exempel på det där. Vi har evangelisterna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och man kan ju inte undgå när man läser dem att det är olika. Men i urkyrkan var det aldrig något problem. Det fanns ett försök visserligen att göra en sammanjänkning av det, men det sa kyrkan nej till. Därför att kyrkan insåg, det här vill vi ha alla fyra. De berättar storyn på sitt sätt. Nu vet jag inte hur stora växlar man ska dra på det här, men det är ganska intressant. Lukas var den enda som inte var jude. Alla de andra bibliska författarna är judar. Och det är Lukas som intressant nog skriver att han har undersökt och forskat allt. Och nu skriver han allt i ordningsföljd. Och eftersom Lukas använde Markus evangeliet, vet vi. Och kanske också känner till Matteus eventuellt. Åtminstone en förlaga till Matteus fanns vid den tiden. Troligtvis en hebreisk sådan. Så utgår Lukas från att de andra inte skrev i ordningsföljd allting. Det var inte viktigt för dem när. Det var inte det som var det viktiga. För så fungerar en jude. Att det är inte ordningsföljden utan funktionen att det hände något. Det hände som är det viktiga. Så därför, om vi måste försöka liksom börja på alla punkter, försöka koppla ihop allting med den här evangelisterna, så utgår vi inte från deras eget sätt att berätta. En annan sak är att det på den tiden inte fanns någon skillnad mellan direkt och indirekt anföring. Det lyfter också Bojarts fram. Vi har ju på det sättet vi. Ni kan citera mig efter att säga att Boris sa kolon någonting. Men den skillnaden fanns inte på den tiden. Och det kan ju vara en orsak till att vissa bibelord, det här som liberalteologin då funderar mycket, vad var det som Jesus egentligen sa då? Och det där kan inte stämma när det inte står så här. Men det var inte den exakta ordalydelsen, utan det var vad det betyder som var det viktiga för evangelisterna. Luther lyfter fram det i kyrkopostillan. När han säger att när evangelisterna citerar profeterna så citerar det inte ordagrant. Bara så det är ungefär. Bara så att man ska veta vad det handlar om. Det är inte ordlydelsen som är viktig. Och Luther skriver också på ett ställe att där har de olika ordningsföljd. Om det var Jesus rider in i Jerusalem eller vad som han skriver. Men han som känner till det judiska sättet att tänka, det var inget problem för honom. En annan grej. I Markus evangeliet står det hela tiden om Guds rike. Ja, Guds rike. Därför att han var grek, riktade sig till icke-judar. I Matteus evangeliet framförallt står det ju bara helt inom himmelrike. Och när man läser det kan man börja fundera då, vad sa nu Jesus då? När han kom och sa, tiden är inne, sa han himmelriket eller sa han Guds rike? Utifrån ett västerländskt tänkande sätt att tänka så blir det här ett problem. Hur ska vi nu veta vad han sa? Vi skulle vilja veta exakt vad Jesus sa. Men för dem var det inget problem. Troligtvis talar Jesus ofta om himmelriket för att en jude fick ju inte uttala Guds namn. Men för Lukas som skriver till icke-judar så han vet ju att med himmelriket menar Jesus Guds rike. Det var Gud, himmelriket, det var Guds rike. Så därför skriver han nästan konsekvent Guds rike. Så vi behöver inte, ser vi liksom hur det var skrivet så behöver vi inte göra problem av såna här saker. En annan är förstås uppenbarelseboken. När man läser den så märker man ju att den finns ju inte till för att vi ska räkna ut hur saker och ting ska gå till. Det är ingen uträkningsbok. Utan det är på något sätt så där i spiral. Eller Johannes kommer tillbaka gång på gång tillbaka till någonting som har hänt tidigare. Han ser de här synerna och så berättar han dem. Och så kan han se en syn som på något sätt kompletterar den syn som han såg tidigare på något sätt. Medan vi utifrån vårt sätt att tänka och läsa en bok tycker att det borde liksom vara i ordningsföljd alltsammans. Och så försöker vi göra vår kronologi. Och så vet ni vad som har hänt under historiens lopp. När folk gör en kronologi. Jag upplever att tar vi Bibelns ord på allvar och det judiska sättet att berätta så blir det centrala som fornkyrkan gett oss bli förkunnande, proaktivt och apologetiskt. Och man kunde säga så här också, att hur ska man läsa ett testamente? Ja, förstås på två sätt. Ett vanligt testamente, man ska läsa vad som står där. Men lämnar vi bara i att fundera på vad står i testamentet? Du har fått ett stort arv nu. Och så börjar du studera jättemycket vad som står i det testamentet. Men du börjar aldrig leva i det där som arvinge. Förstår du? Så får jag någonting fel. Och så kan det också bli utifrån det västerländska sättet att tänka att vår bibelläsning, vårt sätt att möta bibelordet blir så intellektuellt att vi lämnar där. Vi funderar, vad står det här för? Vad betyder det här? Medan tar vi Bibelns eget sätt att tänka så ska vi också fundera, vad betyder det här? Jag är en arvinge. Jesus har gett sitt liv för mig. Jag är Guds barn. Jag är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och vi är välsignade med tiden också, tiden den går. Punkt 4. Tron, synen på vad tro är. Nu har ni den här helgen sysslat ganska mycket på, med tro, alltså, tron på Guds existens delvis. Och det måste man göra därför att det är en sån grej som folk idag funderar på. Men det är ett typiskt västerländskt sätt att fundera. Att tro på Gud, tro att om Gud finns eller inte. Om vi liksom bara lämnar detta att finns Gud eller inte. Men sen har det ingen betydelse om han finns eller inte. Så det är liksom en renodlad grekisk sätt att tänka. Men inser vi att räkna med att Gud finns så har det också konsekvenser för oss. Jag kanske har hört historien om Hallesby där en person sa åt Hallesby, professorn i Oslo, att jag tror inte på jungfrufödelsen, sa den här personen. Och Hallesby frågar, vad har du gjort? Vad har du gjort? Hallesby insåg att det var inte ett teoretiskt problem i första hand, utan det var en praktisk problem att ta tron på allvar. Men så tron i biblisk perspektiv är ju en livsattityd, en livsinställning som griper tag i hela personligheten. Tron avvisar inte förnuftet, men är mer än förnuftet. Och här skulle vi kunna stanna, gå in på många saker. Men jag vill gå in lite på det som jag skriver i boken Livets språk om rättfärdiggörelsen. Och jag har inte där ett citat av det här Bengt Hägglund, men jag börjar med ett citat av honom när han säger så här att resultatet av Luthers nyupptäckt blir kanske ofta att man stannade med nyckeln i handen istället för att låta den öppna de rika skattkamrarna som den var avsedd för, att man stannade vid en abstrakt lära istället för att låta den fyllas av liv genom de konkreta texternas berättelse. Alltså, det bibliska sättet att tänka förstås, att vi inte bara lär oss att bli rättfärdiggjorda genom tro, alena och silla sipuli, utan det där betyder någonting. Då kommer motorn igång. Tuomo Mannerma, professorn i dogmatik, han tar bilden av en bil, att ibland kan syndaförlåtelsen förkunnas på ett sådant sätt att dragaxeln från troslivets motor, Kristus, till draghjulen är bruten. Motorn går varm men ingenting rörs. Allt har ju frikopplats från Kristus och blivit en förståndsmässig tro. Och när man då prikar helgelse börjar man fordra kärlek. Bilen ska röra på sig men kraftkällan söks från husvagnen och inte från bilens egen motor. Och följden blir att man försöker skjuta på bilen med egna krafter. Kraftgraven fyller allt mera hjärtat och den egna motorn går på fulla varv. Och då börjar man tro på rättfärdiggörelsen, inte tro på Jesus som rättfärdiggör oss och som gör att hjärtat kommer igång av glädje. Det ska finnas mycket att säga, men vi stannar där. Guds bilden. Syftet inom i Bibeln var ju Guds kunskap, och vi har Gamla testamentet som säger att visheten börjar med Guds fruktan. Så där finns alltså en koppling till Gud, att man lär känna sig också när man lever i gemenskap med Gud. Vi kan inte lära känna oss själva om vi inte hittar relationen med Gud. Medan i antiken sett så har vi någonting av det som stod vid oraklet i Delhi, att känna dig själv. Och där tonvikten långt är på självkänslan utanför Gud. Eller att man ska söka Guds kunskap utifrån att utveckla de gudomliga krafterna inne i sig själv. Vad säger den kristna gudsbilden? Ja, den säger att Gud är. Tänk att det är så. Inte att Gud är en idé, utan när Mose får frågan av Gud, vad är ditt namn? Så är svaret, jag är mitt namn. Och Jesus säger sen, jag är. Och där har vi det många hänvisningarna till att Jesus verkligen syftar på att han är Guds son, Gud själv, som Leif var inne på här tidigare. Nu blev det sen i kristen tradition, mycket genom nyplatonismen som kom in i den kristna mystiken, så att man började betona väldigt mycket den negativa teologin. Och det här har fått en ny aktualitet i vår tid. Och jag blir aldrig klok på det där. Alltså, en sak är att vi säger att Gud är alltid mera än våra begrepp. Vi kan säga att Gud är mer än allt. Hänger du med? Gud är mer än allt. Alltså, Gud är mer än det du och jag menar med allt. Gud är mera än kärlek. Han är mera än det som vi menar med kärlek. Gud är mera än helig. Han är mera än det som du och jag menar med helig. Men det som den negativa teologin via då Plotinus och framåt lyfter fram, att vi ska säga att Gud är icke-varat. Gud finns inte. Gud är icke-kärlek. Gud är icke det och det. Och jag får inte att gå ihop med Bibelns sätt att tänka. Där poängen är att Gud är. Men kanske är det någonting jag inte här har förstått. Men det som Luther betonar så starkt är att han säger att vi kan inte lära känna Gud genom att studera hans fördolda sida. Det som vi inte vet någonting om. Vi kan inte lära känna majestätet. Varken genom våra meditationer eller vår inre andliga utveckling som många räknar med. Utan vi lär känna Gud genom att han är. Genom att han uppenbarar sig. Genom att han handlar i uppenbarelsen. Genom sitt handlande i skapelsen, i Jesus Kristus framför allt. Där vet vi vad Gud är genom Guds handlande. Och på något sätt tycker jag att det finns en koppling här mellan den tanken till definitionen som Gud ger av sig själv. Jag är. Synen på skapelsen. Och där finns ju massor förstås. Eftersom det märkte ni redan. Om man säger att den här världen på något sätt är inte den riktiga världen, en skuggbild, en spegelbild, så blir det ju aldrig så att man riktigt tar vara på den här världen. Och problemet är det att vi på något sätt har tagit över så mycket av hellenismen här i vår kristna tro, så vi har fått ett förakt för världen, förakt för det skapade. Jag var på en pensionärsämling i Jakobstad här förra veckan och där hade Anna-Lisa Klingenberg plockat fram några psalmer ur olika psalmböcker. Och det var en psalm som du ville höra på nytt från psalmboken från 1800-talet. Det var att den var så speciell. Och hon läste då alla verser där. Och den handlar liksom om hur urussel, hur hemsk den här livet här i världen är. Det är bara en jämmerdal. Ingenting. Man blir sviken av vänner och svid är sjukdom och det är synd och elände. Och det målades upp allt detta elände för att sen kontrasten till himlen skulle bli så stor som möjligt, förstod man sen i slutet av psalmen. Men det är tyvärr ett gnostiskt sätt att se på tillvaron. Den här skapelsen är Guds skapelse. Din kropp är Guds skapelse. Jorden är Herrens. Och vi ska komma in på det lite mer sen här också ikväll. När det gäller Guds rike på den här punkten. Någonting kort om sexualiteten. Jag har inte vetat det förr, men det slog mig nu när jag började läsa lite mer i det här. Att hur vanligt homosexualitet var i den antika världen. Att det egentligen var satt i system ganska långt. Inte mellan en vuxen man och en vuxen man. men mellan vuxna män och pojkar. Pederasti kallades det. Det här i Sparta till exempel så ingick det i militärutbildningen det att en äldre man så tog hand om en yngre man och gav honom utbildning, men det innebar också samtidigt ett mentorskap som innebar en sexuell gemenskap. Man gifte sig för att få barn, men till vardags levde man och kvinna på skilda håll, ofta på varsin våning i hemmet, och mannen sökte många gånger sexuell stimulans med sitt eget kön. Platon i skriften Gästabudet, så där beskriver han dragningen mellan människor som uppdelat i de kvinnor som enbart vill ha kvinnor, de män som enbart vill ha män, och de män och kvinnor som enbart attraheras av det motsatta könet. Det sista beskrivs som det lägsta. På något sätt tycker jag att det börjar finnas lite tendenser till det i vår tid. Här fanns ju då förstås, om vi nu lite går över till gnosticismen, som ju inte bara berodde på det grekiska tänkesättet utan också på österländska influenser och mycket annat. Men så kunde man tänka på två sätt när det gällde sexualiteten. Antingen på det sättet, i och med att kroppen var ond, så kunde man alltså använda kroppen hur som helst, för det hade ingen betydelse. Hur man använde den, för den påverkade inte ändå en, den var bara smutsig, dålig. Så man kunde använda den till lösaktighet. Eller så handlade det om att tygla kroppen, tygla drifterna, tygla affekterna. Och så gick man in i askes. Och det här, till och med så att Origenes kastrerade sig, gick så långt, någonting som sen kyrkan förbjöd. Och han såg att vara en villolära. Men det som hände i båda fallen, det var det att sexuallivet slets loss både från den egna personligheten och från en intim relation till en person av det motsatta könet. Relationen slits loss från sexualiteten, från personligheten och från en relation. Och det är det som har hänt idag. Och det som Leif Nummela sa här för en tid sedan om det här samtalen som han har haft med många, många, många kvinnor, nämnde han, som har gått sönder i det moderna sättet att leva. Så det är ett faktum. Därför att varje sexuell relation, det finns inget tillfälligt ligg. Det finns inget tillfälligt samlag. Därför att samlaget är till för att förena två människor med varandra. Och det innebär alltså att när det finns en förening på något sätt kroppsligt mellan två människor, så fungerar hormonerna bara på det sättet att det blir en connection. Och sticker sen den ena personen iväg morgonen därpå, så det är klart man går sönder. När sex har slitits loss från personligheten och en innerlig relation till en annan människa. Det ska finnas mycket att säga om det. Sen synen på arbetet. Nu sa jag redan att filosoferna de arbetar inte. Medan slavarna arbetar. Slavarna utgjorde 40-50% i det här av befolkningen på den tiden. Och det var de som utförde kroppsarbete. Och man ansåg helt enkelt att det passade sig inte för en fri man att jobba. Vi hade i Jakobstad besök av en här i söndags, förra söndagen, av en doktor Dennis som var med och grundade Iran när Khomeini där blev det här högsta chef genom den islamska revolutionen, så var han med i det systemet, och jag håller just på att läsa hans biografi. Han kom sen bli kristen och där beskriver han det här livet i sin hemby och den här synen på mannen som fanns där och som också finns i många andra kulturer, att mannen inte liksom ska göra någonting. Han ska bara gå omkring och spekulera och spankulera, medan det är kvinnan och barnen som ska arbeta. Så det fanns den tiden, synen ändå, den finns idag. Medan Paulus säger, den som inte arbetar ska inte heller äta. Och nu har vi fått en modern variant av arbete, när vi säger ofta så här eller en modern syn av den antika synen på arbete. Vi säger ofta så här att tänk, nu blir det snart fredag. Nu ska det bli sportlov, höstlov, jullov. Oj, det ska vara skönt. Ja, vad ska du göra på semestern? Och så blir det på det sättet att vi arbetar för att vara lediga, medan det är ju på det sättet att vi ska vara lediga för att orka arbeta. Så det vi har fått i vår tid är väldigt långt i modern syn på den antika synen på arbete. Och medan då det är bibliskt sätt att säga istället att halleluja, det är måndag. Halleluja, det är måndag. Jag får gå och förvalta livet här på jorden. Det är en gudstjänst. Och genom mitt arbete får jag förvalta mina gåvor. Det är karaktärsdanande. Det är bra för helgelsen. Det är massor med fördelar med arbete. Vi får lämna helt och hållet den här synen på Guds rike till kvällen. Men bara till sist synen på människan själv. Bara en liten sak där. Jag nämnde Sokrates. Jag råkar förresten läsa en artikel av Georg Henrik von Wright, Finlands största filosof. Han hade skrivit det en gång i det här Finners, den här tidningen som man delade ut på flyget. Och där uttryckte han sin beundran för Sokrates, som alltså kunde göra det här att med filosofiskt lugn ta giftbägaren och dricka den. Och det här var alltså det utmärkande draget för mycket av filosofi på den tiden, att man skulle bli fri från affekterna, från känslorna och kunna styra sitt liv liksom som ödet bara bestämde det, accepterade. Tänk, kära vänner, att vi läser att Jesus i Getsemane kämpar, gråter så att han svettas blod. Tänk att vi läser att Jesus ropar ut, min Gud, varför har du övergivit mig? Och någon har sagt att kan man inte tro på någonting i Bibeln så måste man åtminstone tro på det bibelordet. För hur skulle de första kristna kunna hitta på en sån otroligt grej i en tillvaro när man alltså föraktade känslorna? Så skulle de kristna ha skrivit att den de tror på ropa ut ångestens rop mer än något annat. Otroligt radikalt. Vi läser i vår bibel att Jesus fylldes av glädje av helig ande ibland. Vi läser i Hebreerbrevet att han var smord med glädjens olja mer än någon annan. Det har inte funnits någon i tillvaron som har uttryckt lika mycket känslor som Jesus. Som har varit så glad som han. Men som också har upplevt den största smärta som finns i vår tillvaro. Och därför så kristet sätt, bibliskt sätt att se på känslolivet, så är det ju på det sättet att vi bygger inte vår tro på känslor. Jag bygger inte det faktum att jag är gift med Vivian född Heir på det faktum att jag ibland är väldigt förälskad i henne, utan för att jag är gift med henne. Det är därför som jag vet att jag är gift med henne, därför att jag har en ring på fingret. Det står så i kyrkböckerna att det hände någonting 1978, 26/3. Men nu skulle det vara märkligt om jag i förhållande skulle gå och säga så här att hörru, Vivian, jag älskar dig och har en relation utan känslor. Och så är det med tron också. Den bygger inte på känslor, men den är full av känslor.